Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alltså, Börje Salming må se hård ut på utsidan, men när han spräcker upp så är han inte bara vem som helst utan väldigt speciell, för han har så varmt leende som det bara går. Men vilken pondus och vilken gäst. Sannoliken en förebild, och Börje Salming är alltså en legendar inom idrotts-Sverige. Men inte bara så, utan ni vet de där skorna, innebandyklubbarna, handskarna och allt det där andra som har Salming på sig. Ja, det är alltså dagens gäst Börje Salming som är grundare till det. Och ni dagens kids och alla mina unga lyssnare, ni kanske inte vet om det, men nu vet ni det. Det är alltså mannen ni kommer höra i detta avsnitt som är grundaren till dessa fantastiska, fantastiska varumärket Salming. Men i alla fall, det har varit ett intressant samtal och han har sannerligen mycket att berätta. Och Börje Salming är alltså en av de mest framgångsrika idrottarna vi har genom alla tider. Och jag vill, kära lyssnare, att ni tänker på genom avsnittet den enkelhet han tar sig an med allting här i livet, och med den enkelheten han också tar sig an vår intervju. Så det är därför med stor glädje och värme jag välkomnar till förebildspodden Börje Salming. Så kära gäster, häng med, för nu kör vi. Med oss Börje Salming idag, och det har varit tufft att få hit Börje. Som sagt, jag bor ju i USA, men genom på omvägar så har vi kommit i kontakt med Börje, och det är vi väldigt, väldigt glada över. Hur är läget i sommarvärmen, Börje?
Det är kanon. Liksom, man kan inte få så mycket bättre än det nu. Det är nästan som blir orolig att sommaren kommer för tidigt. Vi vet, så blir det kanske bara svinkallt i juni, juli. Nej, det hoppas vi inte.
Jag har haft otur alla somrar med dåligt väder. Men jag sa också det igår till en vän, att man... Nu är det så bra väder så man vågar inte slappna av. Man bara väntar på att det ska bli sämre, att det ska komma sämre väder.
Men det är kallare i luften också, det är det. Men så fort, men nu är det fantastiskt. Nu är det bara så, alla går i shorts, så det är precis sommarväder som det ska vara.
Det är många som kanske har koll på vem du är, men vi har också många yngre lyssnare som jag inte ens tror vet vem Börje Salming är, hur konstigt den låter. Så om du fick beskriva dig själv på något sätt, hur skulle du säga då?
Ja, till alla de är yngre, jag kommer från Kiruna. Det är längst upp i, om ni inte vet vad det är någonstans, norr om polcirkeln uppe i Kiruna eller uppe i Sverige. Och därifrån flyttade jag när jag var 17 år, spelade Brynäs 3 år, och sen åkte jag över till Kanada till Toronto och spelade där i 16 år och 1 år i Detroit. Och sen kom jag tillbaka och spelade med AIK 3 år här i Sverige, 90. 90-någonting, sen 93. Och jag håller på med mitt eget varumärke med sallning, och det kanske jag har sett ibland, innebandy och allt möjligt sånt.
Jag tror att det är det som är så roligt. Folk kanske vet vad Salming är, men vet inte vem Salming är bakom. Du har säkert hört det 1000 gånger.
Ja. Nej, men det är sant också. De vet inte det. Många gånger liksom, vet jag när jag var i Göteborg och så var där och skrev för Underkläderna. Och det var en lång, lång kö som stod där och skrev, ja, de ville skriva på allt möjligt. Och så stod det tre grabbar på scenen om och tittade på mig. Och så till slut kom man fram och sa, vem är du? Liksom, vem är du? Vad gör du här? Ja, men jag ser en gammal orkesterare som spelar hockey där borta i Kanada. Men de är så pass ärliga, så det är så roligt att höra. Liksom, så, ja, har du spelat i Toronto? Wow! Ja, då var det med andra bullar.
Men tycker du om att du är lite liksom i skymundan, eller gillar du att bli igenkänd?
Det är båda dera. För mig så, jag har aldrig haft något problem med att bli igenkänd och skriva autografer. Jag tycker det är bara roligt att göra det, för att folk blir glada och så här. Så det rör mig inte ryggen. Jag tycker det är bara roligt att göra folk glada. Men sen om det är inte någon som känner igen mig heller, så det är helt okej också. Ja, det är inte så att de känner sig igen mig när jag börjar gråta. Nej.
Är det några tillfällen där du känner att det blir för mycket, om du är med familjen och ni är ute på någon offentlig restaurang och äter? Eller brukar du alltid liksom ta emot, och om du sitter och äter med din familj och folk vill ta bilder eller skriva autografer, alltid någonting du välkomnar, eller blir det ibland lite för mycket?
Nej, men jag tror de flesta respekterar om man sitter och äter och så. Visst kan det komma fram någon och en autograf, och de ska gå och åka iväg, och det är inget problem, man gör så. Men sen är det en del som inte förstår det där, liksom att de kommer på och ska prata typ en 5 minuter och liksom, men vänta nu, jag sitter här och käkar på middag, för jag har inte sett det. Ja, det måste man förklara på ett bra sätt, liksom att jag sitter här med mina familjer, nu måste jag få vara lite ensam. Och då säger man det, och då förstår de. Så det är inga problem.
Ja, men svenskar brukar vara ganska bra på att vara respektfulla och låta folk ha sin integritet och vara i fred. Skillnad från USA tycker jag, och du är säkert van med det från Kanada och lite av vart i USA också, att de är mycket mer på där med...
Ja, jag tror det är mer i USA. Kanada är de mer polite. Där är de verkligen... De är på och vill berätta hela sin historia, liksom vad de har sett och spelat hockey och allt sånt där. Men de är väldigt polite, och liksom, de skulle aldrig tro att komma fram till mig om jag satte åt. Utan de kommer bad om ursäkt och allt sånt där, och sen ursäkter mig liksom, men kan inte jag få något grafiska i vägen. Ja, det är inget problem.
Så det är de dumma amerikanerna som ställer till det?
Nej, det ska jag inte säga. Jag kan inte säga det, men de är lite mer på, tror jag.
Okej, och då är det alltid så här när jag tar in mina gäster, att vi brukar ha en liten kortare faktaruta där vi ställer några frågor som vi tar reda på lite mer om gäster. Och vi har ju som sagt yngre lyssnare som kanske inte vet så mycket. Nej. Så jag hoppas att du är redo och på tårna. Faktaru. Här bor Börje.
Stockholm.
Och då vet vi att du bor nära i innerstan. Hur,
ja, på Gärdet.
Hur tar du dig runt i Stockholm?
Ja, jag tar bussen ibland, cyklar, går. Liksom det som är så fint på Gärdet är ju liksom, det är ju nästan ute på vischan, men ändå nära stan. Och det är det som jag gillar. Jag gillar, tittade mycket när vi flyttade hit från Vaxholm, där jag bodde förut. Och nej, jag kunde inte bo inne i stan direkt och komma ut bland en massa bilar. Nej, det är jättefint på att göra.
När du säger cyklar så tänker jag direkt på hur vältränad du är. Och direkt när du kom in här där vi skulle spela in, så såg jag ju hur vältränad du är. Och då måste jag ju såklart fråga, vad är hemligheten?
Nej, jag tränar. Jag vet att jag har haft så mycket skador och sånt där. Och när man blir äldre också så måste man... Jag mår bra att träna. Och då håller man upp kroppen och man har den på plats. Och då mår man så mycket bättre. Mm. Det är därför jag tränar.
Okej, och blir det ett pass om dagen då?
Ja, inte ett pass om dagen. Men jag tar promenader och cyklar mycket, kanske varje dag. Men kör ju på gym. Det kör jag kanske varannan dag. Så jag kanske kör 3-4 gånger i veckan.
När går du upp på morgnarna?
Det brukar vara mellan 7-8.
Okay.
Jag är pensionär, så jag behöver inte sticka om så mycket.
Det här är min förebild.
Min bror var min förebild. Så var han jag följde ända från Kiruna hela vägen till Brynäs. Och sen delade vi på oss. Och han var kvar och jag åkte till Kanada.
Mm. Och han har spelat hockey också?
Han har spelat hockey. Det var han spelade hockey precis som mig ända från 6-årsåldern. Och sen följde jag hans spår i och med att jag är 3,5 år yngre. Mm. Så jag följde hans fotspår hela vägen ända till Gävle.
När blev du bättre än din bror på hockey?
Ja, det var väl då när vi kom till Brynäs. Jag kom till Brynäs och spelade 3 år. Då var ju han där redan och då spelade vi ihop tillsammans. Så vi var ju liksom kombinerade jag och varandra. Vi var ju lite olika spelsim. Men sen då flyttade jag, kom jag med i landslaget. Och han kom med i landslaget några år senare. Men så jag varit väl kanske, om jag säger det, lite bättre. För jag flyttade över till Kanada. Nej, men han har varit grymt duktig han också.
Det är ju intressant det där när man har syskon att man kan sporra varandra att om man har samma sport och är ganska nära i ålder att man kan sporra varandra att bli bättre. Var det så att ni tävlade om allting och speciellt då i hockey?
Nej, inte så mycket egentligen för att han var 3,5 år äldre än mig. Så jag kom ju liksom under liksom. Jag hann inte med han när han höll på med sitt då liksom. Han var ju där och sitta på honom, men han var ju med sina kompisar och jag var med mina kompisar i och med att jag var 3,5 år yngre.
Mm.
Så var han 10 och jag var 6-7, ja, men då fick man inte vara med han inte. Nej. Så det var ju så. Och likadant när han var 15 och jag var 11, då var man ju bara tvungen att hålla sig undan när han kom med tjejerna.
Ja, men då hoppas vi att Sigge blir glad av att du kallar honom din förebild.
Ja.
Det här är en dold talang jag har.
Oj, i vad som helst eller?
Vad som helst.
Nej, de säger att jag har gröna fingrar. Jag gillar att hålla på med blommor och sånt. Det gjorde mycket när jag bodde i Vaxholm, men nu blir det lite mindre. Men det är kul att hålla på.
Det här är det största ögonblicket i mitt liv.
Oj, det brukar alla säga att det är barnen. Och det är väl barnen som när de föddes, det var helt grymt att få se liksom och... När man såg att allting gick väl och allting man fick hålla i dem, det ögonblicket glömmer man ju aldrig. Men om man säger sportligt sett så är det väl i Kanada där när jag spelade för Sverige och fick en sån här standing ovation. Så här efteråt har jag förstått att det har berört jättemånga svenska människor och de som tittar på natten och allt sånt där. Det var grymt roligt.
Förstår folk idag hur stor du var när du spelade? Tror du att folk förstår det? Nej, och nu det är... behöver du inte vara ödmjuk utan få liksom...
Nej, men det är svårt att förstå också. På den tiden också så var det inte som det är idag, tv och allting. De vet ju allting om alla som spelade borta. Då var det kanske mer att man såg aldrig på tv eller något sånt. Så när jag fick den här standing ovation där och då fattade ju inte någon här hemma heller och inte reportern och de som pratade i tv. De liksom sa bara, de står upp, undrar varför gör de det? Ja, man hörde riktigt väl. Men det var ju också på att de ville visa, och fast jag spelade för Sverige, jag trodde nästan de skulle bua mig för de är så patriotiska. Mm. Och så står de där och håller liksom en standing ovation för mig. Och hade längre än de andra killarna liksom från Kanada och allting.
Ja. Ja,
då
blev
man ju rätt så stolt över det.
Det här är min sämsta egenskap.
Åh, det var en svår fråga. Och det är inte
han har inga svåra.
Jag har många. Jo, jag har blivit bättre på det, men jag har alltid varit sen. Nu var jag var i tid här.
Ja, verkligen. Ja.
Ja, men jag brukar alltid vara sen. Jag tror jag är tidsoptimist har varit. Och trots att jag hinner. Ja. Och så händer det någonting och så har jag varit sen. Oh.
Okay. Ja, men det är bra att du i så fall vet om det och har förbättrat dig. Så.
Jag har förbättrat mig till det.
Det här är det värsta jag vet.
Ja, folk när man är så uppe i väder tycker jag. Det är så tråkigt liksom. Jag till exempel kanske har varit liksom, de kallar mig för legend och allting. Men man ska ha respekt. Jag är ju stolt över vad jag har gjort när jag spelar hockey. Det är jag jättestolt över. Men jag har liksom inte, liksom, jag är inte bättre än någon annan. Dig eller vem som helst är på gatan eller han som ligger på gatan inte mår så bra. Nej, då måste man vara ödmjuk och vi är samma sort allihop.
Tror du att det är mycket mer idealiserande idag än vad det var på din tid? I och med sociala medier och så, att vi är mer Ja, men vi ser Zlatan till exempel, ja, som är väldigt, väldigt stor.
Ja.
Tror du att den har blivit ännu större idag än vad den var på din tid?
Absolut, det är ju också det med att media är så mycket mer. De kan, liksom, det är Twitter och det är allt möjligt, liksom Facebook. Man kan se överallt och man kan svara och man kan få svar. Alltså, det finns ju överallt, så det är egentligen inget problem att ta reda på om vem, någon person eller vad som helst. Så helt klart att det är mer nu.
Finns du på sociala medier?
Ja, Facebook.
Men inte något Twitter eller Instagram? Eller
ja, Instagram är lite grann. Men, ja. Ja,
men du brukar vara lite privatare där?
Ja, lite privat.
Den största missuppfattningen om Börje?
Oj. lite grann att... många törs inte gå fram till mig. De som har fått reda, eller om till exempel pappa har berättat att Börje Salming, han var liksom en hårding där borta, hon, typ 500 stygn eller vad det är, sånt där, har de säkert berättat. Och då törs de inte komma fram. De tror att jag är livsfarlig. Och det är många som, jag tror inte gå fram. Ja, men det för mig inte. Jag är ju den snällaste person på jorden. Men på plan naturligtvis, när man kämpar med sina lagspelare, ja, men då gav man ju hjärnet och då kunde man ju gått igenom väggar.
Och du kan ju ge intrycket av att vara väldigt hård på sättet du ser ut, på ett positivt sätt. Självklart, du är väldigt vältränad och har ett liksom hårdare ansikte, men skenet bedrar, skulle jag säga.
Ja, det är precis. Ni behöver inte vara rädd för mig, jag lovar.
Det här spenderar jag alldeles för mycket pengar på.
Ja, kanske, som jag får höra ibland, men jag handlar jättemycket, alltid bästa grejerna, för jag gillar att vara i outdoor, liksom vara ute och fiska och jaga och allting. Och när man är ute i skogen och överallt, när man inte kan komma till civilisationen, då gäller det att ha bra grejer, bra liksom grejer. Och det spenderar jag mycket pengar på. Det är så roligt att vara i skogen när det störtregnar eller snöar, och så har man bra grejer, sätter man på sig, så fryser man inte ändå. Ja, det är grymt bra.
Jag såg att du hade din egna ryggsäck på dig. Brukar det bli mycket Salming-grejer hemma?
Ja, det blir ju så automatiskt att man använder. För vi gör så jättebra grejer, och det är så roligt att använda dem också. Då är man rätt så stolt över att ha dem också.
Det här är det bästa med att vara en kändis.
Jag vet inte om det är så bra. Ja, ibland, jag ska säga, men ibland som man inte ska få prata om, att ibland så får man... kanske lättare bord, och man ringer och frågar om det. Ja, men det är fullt där, och sen säger man sitt namn, och så kanske man får, ja, men vi har ett hörnbord där. Eller om man kan få gå före i kön någon gång, som jag tycker ibland så är det roligt att få göra det, och så man slipper stå i kanske en timmars kö. Jag förstår att folk kanske blir irriterade på en, men det är väl någonting.
Det är väl någonting man ska ha för att få ha varit en kändis, eller är en kändis.
Nej, ja, det är alltså inte att det måste, utan det är bara roligt att när det händer.
Det här är den mäktigaste personen jag har träffat.
Oj, oj, oj. Det är många som jag har träffat. Men mäktiga personer. Jag tycker de flesta är inte, det är inte så att man... Det är mer att man skulle vilja träffa. Liksom, till exempel, vad heter han? Som sköt i USA, vad heter han?
Malcolm X, ja.
Han lever ju inte idag, men han, jag har sett filmen om han och allt det här, som man säger, vilken kille liksom, och vad han kämpar för någonting som var så starkt också. Det, han hade jag velat träffa. Han är jag imponerad av.
Jag hör ju på dig att du inte är från Stockholm, och du har sagt till mig, och såklart att folk vet om att du inte är från Stockholm, så berätta lite kort om din uppväxt.
Ja, jag kommer ju från Kiruna, och jag är samepojke, brukar säga. Jag är väldigt stolt same. Mm. Och det kommer ju från min farfars sida, kan man säga, och jag är uppfödd i Kiruna, men också min pappa var uppe i en by som heter Salmi, och det är där namnet Salmin kommer ifrån, som min farfar tog efter ett tag. Han heter Sarri från början. Ja, så där var man mycket på sin barndom, fick vara ute i buschen där och fiska och jaga och allt sånt där. Och det är det man ser fram emot liksom nu också. Det är därför man åker upp tillbaka dit.
Och hur många syskon var ni hemma?
Vi var tre stycken.
Var det hockey direkt för dig, eller blev det så att...
Ja, det var ju precis vad min brorsa var ju 3,5 år eller liksom, han fick sina första skridskor 6-7 år, och då var jag 4 års ålder någonting. Mm. Och naturligtvis fick se han, men då fick man få springa omkring han där. Mm. Men man hade ju inga skridskor. Så naturligtvis när jag fick hans gamla skridskor vid 6 års ålder, så då var det ju, och 3,5 nummer förstod, men jag var lika bra ändå. Så det är klart, det var ju bara så. Det var mycket, det är mycket vinter där uppe, och mycket, vi bodde nära hockeyplan där, alltså vid fotbollsplan och allting där, så det var idrott.
Jag tänker på, hur var det ekonomiskt? Alltså, var ni fattiga eller var ni rika, eller hade ni okej? Okay? Hade ni råd med?
Nej, vi hade väl inte så mycket pengar. Mamma, min pappa gick bort när jag var 5,5 år i gruvan, och min pappa, eller mamma jobbade ju inte då, utan hon fick ett tag sånt här, fick ett tag jobb på en konditori och jobbade där, men vi hade inte mycket pengar, utan ja, mina grejer, när jag fick mina Stigges, jag vet inte hur han fick sina skridskor, men jag tror han fick också. Jag var och tjatade alltid på Kiruna AS som vi spelade för, var alltid med och hjälpte till, och där fick man trasiga klubbor och limma och, mm. Så man fick gamla grejer att använda.
Din far då gick bort, som du säger, när du var 5. Mm. Blev det så att du saknade då en fadersfigur i hemmet, eller var det någon annan som fick ta över den rollen?
Det är klart man saknar naturligtvis, men det var någonting som man inte tänkte så mycket när man var så där ung. Man förstod ju att pappa var borta. Men samtidigt så fick vi in, min pappas bror kom in efter 3-4 år. Så kom han in, och då köpte vi ett hus närmare också hockeyhallen där. Och då flyttade han in där, och han blev min styrpappa då.
Din bror då, som var äldre än dig och liksom banade väg för dig. Var det så att när han blev lite äldre och duktigare i hockey, var det så att du då insåg att du skulle satsa stenhårt på hockeyn? Eller visste du redan från första början att jag ska bli hockeyproffs?
Nej, på den tiden så visste vi inte om att det fanns proffs, utan man visste bara om Kiruna och Jeppe Kiruna just den tiden. Sen kanske efter när man började bli 10, 12, 14, då visste man kanske att det var, ja, naturligtvis landslag och Tre Kronor och det, men inte mer, inte liksom NHL eller något sånt, det fanns inte ens i planerna för mig.
När du var 10 år, var du bland de bästa i ditt lag då, eller var du bara en i mängden?
Nej, jag tror bara var en i mängden.
Fanns det någon riktig storstjärna i laget då? Som du,
ja, det var ju många som spelade landslag, som spelade landslag längre fram. Som, okay. Som mäter var ju Garvis Mäter, spelade och vann 58, vann han guld. Vi hade Klimpen Häggrott, var han också VM-guld tror jag, i hockey i 58. Och många fler. Och sen då kom ju de här som brorsan in i samma ålder. Tord Lundström, Lars Arne Nilsson spelade i konkurrentklubben.
Häftigt, ni måste ha varit så många där som verkligen var duktiga.
Ja, det var. Verkligen, de kallade den för plantskolan. När det är där uppe.
Och när insåg du att du var bra? Att du var riktigt bra på liksom?
Jag tror, jag har ju aldrig sett mig själv så där. Det har haft väldigt svårt att säga liksom, fan, jag är skitbra. Mm. Utan var mer att jag fattade, jag kom med i TV-pucken när jag var 14. Och sen då så kom jag med landslaget året efter, då juniorlandslaget, och fick spela i första turneringen i Garmisch-Partenkirchen i Tyskland. Det var helt grymt liksom. Och då väl då man förstod att ja, nu var man väl lite bättre än någon annan. Mm. För det var inte många kirunabor som fick vara med i juniorlandslaget, och jag spelade 2 år i rad där.
Hur mycket tränade du på egen hand?
Ja, det var att träna hela tiden. Och det var inte bara att jag skulle träna och bli bättre hockeyspelare, utan det var bara att man samlades där, och där var man. Man spelade hockey på uteplan när man inte fick vara inne i hockeyhallen. Spelade ute och så spelade in, och sen när de släckte ner den ute, då spelade man laddhockey. Och det var grabbarna, det var så vi gjorde. Det var bara roligt.
Det är ju såklart, idag är det ju så här mycket att många unga som vill bli bra i sin idrott, kanske din dotter eller andra, de tränar ju väldigt målmedvetet.
Ja.
Tror du att det är bra eller dåligt att man är så målmedveten när man är så pass ung och sätter press, eller är det bättre att kanske ha din inställning till det?
Ja, men jag tror det är båda det, liksom att man, det skulle vara mer spontan hockey och sånt, men det finns ju inte plats här i Stockholm till exempel. Det finns ju inte att göra så, det finns ju inte utvinkas, det finns inte sånt, utan då måste man ju acceptera tider och allt sånt där. Så det är lite skillnad. Men det som är positivt nu är att man, nu får man ju lära sig mer. Jag tror tränarna vet mer, de får gå igenom liksom och lära liksom yngre som kommer upp att man nu äter, man måste äta bättre för att kunna orka i skolan, man, när man tränar och allt sånt där.
Mm.
Med mellanmål och allt sånt, det är mycket bättre. Och det har man, har ju aldrig haft någon tanke på egentligen.
När du var 17-18, då var du ju på någonstans i din karriär. Men behövde du, hade du tankar då redan att okej, men jag kommer bli ekonomiskt, i alla fall inte, kanske inte ekonomiskt oberoende, men som tjänar så pass mycket pengar att du inte behöver arbeta under tiden du är hockeyspelare?
Ingenting, fast vi tjänar ingen pengar där uppe i Kiruna. Jag jobbade, jag gick i yrkesskola i 3 år och sen jobbade jag bara typ i 2-3 månader i gruvan eller i ovan jord då. Och det enda som jag jobbar ett riktigt jobb, om man ska kalla för det, om jag inte kallar hockey för det. Så sen flyttade jag ner till Gävle, så gick så fort så han inte med mig själv egentligen. Då hade jag spelat 2 år i juniorlandslaget och sen när pang så var jag Brynäs, så fick jag spela Vikingarna första året, sen kom jag med landslaget då, 72 och 73, spelade VM i Prag och i Moskva och sen då flyttade jag över. Så han aldrig tänka egentligen när man frågar efter, ja men du ville bli proffs och allt sånt där. Inte en aning. Nej, det var bara port. Jag var ju liksom bara glad att komma med i landslag. Jag spelade där och spelade VM. Det var ju fantastiskt.
Och hur var det då när du flyttade till Kanada och Toronto? Var det en kulturchock och ett nytt sätt att vara på och spela och vara ensam på något sätt?
Ja, men det som var bra med att jag åkte med en kille som heter Inge Hammarström i Brynäs. Så vi var 2 stycken. Så det var väldigt bra när vi spelade i samma lag. Så vi åkte tillsammans och vi kunde prata svenska emellanåt eller liksom på resan och allt sånt där. Så det hjälpte till. Men jag kunde ju inte så mycket engelska. Ingen var ju några år äldre än mig. Han kunde lite bättre engelska. Han hade väl lärt sig skolan också. Jag var väl inte den bästa på det. Men nej, men så det, visst var det en kulturchock att komma dit. För det, där var det ju 80 matcher och slutspel. Och ja, det hände lite mer där. Och mycket, mycket, mycket resor.
Och även då antar jag mer pengar och mer lön. Så att du kunde...
Det var då först jag tjänade pengar. I Brynäs fick jag 1 000 kronor i månaden.
Ja, det räcker inte längre. Ångrar du dig att du inte kom fram idag till exempel i form av de pengarna du kunde ha tjänat?
Nej. Ja, alltså, visst, det var kul att tjäna mer pengar. Men jag kommer ihåg själv också, mitt första kontrakt var på 85 000 kanadensiska dollar. Och när jag fick min första check, när jag gick med den till banken där i Toronto, så sa man, wow, jag tittade på den där. Alltså, helt sjukt liksom, att jag får spela hockey och tjäna så här mycket pengar. Så jag var supernöjd med alla år också.
Tycker du att det är för mycket pengar inblandande i sporten idag?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This season, prepare for every season with the Allbirds Mizzle Collection. These shoes were made for adventures in rain, shine, mist, or snow. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase.
Nej, det är ju som det är liksom. Man kan inte säga det, för det är så det är. Man har liksom hockeygrejer är så mycket bättre, bättre klubbar, allting är bättre, och då är det mycket mera pengar involverade också. Det är en helt annan tid och det får man acceptera.
Mm. Hur mycket kontakt har du med hockeyn idag? Kollar du mycket?
Ja, jag kollar hela VM, kollar inte varenda match, men jag, på slutet så tittar jag naturligtvis. Mm. Och det, jag var till och med i Kungsträdgården igår också, jag och min dotter var där. Och min yngsta son kom också sen. Men alltså, det var ju helt otroligt vilken match de gjorde sist, och alla andra matcher också. De här unga killarna.
Ja. Och när vi spelar in idag så är det precis när Sverige har tagit VM-guld, så att folk vet om det. Det här avsnittet släpps ju imorgon onsdag, idag är tisdag, så att folk får en uppfattning om när vi är i tiden. Men jag såg också själv, jag är inte jättehockeyintresserad själv, men jag kollade på straffarna och det var ju otroligt roligt att Sverige tog det till slut. Vem skulle du säga är den hetaste kommande superstjärnan i svensk hockey?
Oj. Alltså, jag tyckte jag såg så många stjärnor faktiskt i det här landslaget, och jag har sett dem, hälften av dem har sett dem i juniorlandslaget när de har spelat VM. Mm. Och så de har varit så fantastiskt duktiga. Men titta på Anders Nilsson, målvakten. Han var ju som en vägg där, stor och allting. Han var ju fantastisk. Det var ju han som höll i oss när vi hade de här lite små svackorna som man har när man är unga spelare. Men det är klart, vad heter han, Forsberg? Mm. Ja, men han har ju bevisat redan där borta i 2 år nu hur duktiga han är där borta. Mm. Men alltså, allihop ska man veta att de är i deras klubbar, är de med. Det är en av de största spelarna i varje klubb. Så de är otroligt duktiga spelare. Mm. Och vilka svenska spelare vi har.
Ja, alltså, verkligen. Mm. Har du varit nära någon gång själv att ta över landslaget som tränare?
Nej.
Har du aldrig fått frågan?
Nej, aldrig fått det. Utan jag har väl fått någon gång att vara hjälptränare här och där. Men nej, jag har inte haft tid, om att jag har haft mitt eget varumärke också. Så jag har sagt så att nej, jag ska ha tid för familjen. För jag vet att jag var borta mycket när jag ska spela hockey.
Har du mer tid nu?
Ja, nu har jag mycket mer tid.
Så det är nu du ska bli...
Jag kan styra mig själv. Det är ingen annan som säger så här. Nu måste jag säga så här. Ja.
Okej, men du har inga tränarplaner framöver just nu?
Nej. Nej, jag kommer inte att vara, jag vet hur tufft det är att vara tränare och det är dag och natt att vara tränare, så man ska vara väldigt försiktig. Man ska verkligen ha tid om man ska vara tränare, tror jag.
Gick du från att vara en, inte medioker spelare kanske, men en lovande spelare till att åka över till Kanada då och spela i NHL? Och vad jag vet så är du väl en av de största genom tiderna, och har blivit utnämnd då till en av de största genom tiderna i NHL. Hur känns det att, kan du liksom gå tillbaka och reflektera idag över att du är en av de största, eller är det liksom bara någonting som du inte kan greppa?
Nej, alltså jag tror att jag har lättare att greppa nu, men när jag spelade där borta också så vet man hur stor man var. Men det tror man inte, man bara spelar på. Men jag har aldrig varit någon sån som kunnat satt mig på en pedestal liksom, utan jag är alltid den som har varit lite undan, och jag bara älskar att spela hockey och vara med grabbarna och allt sånt där. Så det är väl nu först jag har förstått att, och när vi har haft med familjen, när det har varit sådana här olika, när det har blivit statyer där borta, jag har fått min nummer och hängde i tak och alla så, familjen har varit med, när de säger, fast min dotter också som håller på med frihåll, hon sa, pappa, fattar hur duktig du var? Ja, det har väl varit. Ja, men nu får du vara skärpare. Ja, då förstår man. Ja, men man har nog varit kanske inte duktig. Man blir ju inte safi utan vidare, och vi är ju bara 12-13 safier där. Fan, på alla de här åren, 100 åren.
Ja, det är faktiskt alltså helt otroligt.
Ja, från Kiruna. Samer pojkar. Ja, jag tyckte det var helt otroligt.
Ja, det är otroligt. Jag tror vi människor är, oavsett om man är en hockeylegendar eller en vanlig kille som jag tror att vi är dåliga på att reflektera som människor i nuet. Men det är när någon ser åt oss att... vet du vad du har åstadkommit? Eller vet, det är då man kanske pausar och bara, shit, det är verkligen så. Jag är speciell, eller jag har gjort det här, och det är någon som påminner om, så det blir lite en reality check där. Så det är bra.
Men det är sant, men det är sant också. Och det är nu först jag börjar få en grej som jag kan säga till min fru Pia. Och säga så här, man har gjort någonting vettigt där borta när man blir så här. För jag trodde det var klart allting, liksom, kom med Hockey Hall of Fame, allt det som är störst där borta. Och sen helt plötsligt när de sa, men nu räcker det väl, tänkte jag. Och så helt plötsligt var det staty. Men vad fan, en helt galen där borta. Och sen kommer med i NHL, så kommer med bland de 100 bästa i hela NHLs historia. Mm. på 100 år. Och vi var med igenom det 100, så var jag tvungen att åka till, jag var tvungen, men vi åkte till Los Angeles och var där med alla de här 100 som kom dit. Eller 70 stycken som kom dit, alla andra hade ju, lever ju inte idag. Ja. Men det var en fantastisk resa, bara det. Och det är ju också att bevisa att man har gjort någonting bra.
Vad saknar du mest med att spela hockey?
Jag saknar inte så mycket med det, utan det är mer, jag tycker det är skitroligt att titta på hockey. Alltså, jag är ju allätare, det säger min fru också, att jag älskar liksom all sport. Motorsporten är väl inte mitt, men allt annat tycker jag det är så roligt att se och följa de unga killarna till exempel, hockeyn, alltså det går inte att beskriva. Men jag tror man på att man har varit med själv också, ser man liksom möjligheten och ser vad som kan hända och lite sånt där, och då ser man också hur känsligt också allt är när man förlorar och när man vinner, och alltså den känslan att se grabbarna när han tog sista strappen och kastade sig över honom. Alltså jag skrattar igen. Jag var så jävla mysigt att se dem så där glada.
Ja, men det är någonting jag själv... Jag spelar ju fotboll och har spelat ett tag. Och när jag är ifrån det man kanske saknar mest är inte alltid själva sporten. Utan det är väl kanske det här att vara ett lag och dela sorg och glädje och omklädningsrumssnacket och allt det här.
Ja, det är ju det. Det delar glädje och sorg med varandra. Och liksom, och, alltså det, när man är 20 grabbar tillsammans, man har så mycket roligt tillsammans. Man skrattar och man gråter och man allting. Och det är fantastiskt.
När grät du senast?
Och nu är jag mycket äldre, så nu gråter vi ibland. Vi tittar på varandra, jag och Pia. Tittar på varandra och så båda två gråter när vi tittar på film eller vad som helst. Det är riktigt känsliga nu mera.
Ja, härligt. Det är bra. Mer känsla till folket eller mer känslighet.
Ja, man är känslig. Men jag har väl... Men du kan säga så att när jag var yngre också så fick jag... Jag tror man varit hårdare i och med att pappa försvann och allt sånt där, så fick man klara sig själv också. Då bet man ihop hela tiden, som man ville inte visa. Och min farfar mycket... När vi var tillsammans, många när vi var tillsammans. Ja, gråt inte sen. Då fick man liksom, man ska inte gråta. Och den har tagit med mig jättelänge. Ända tills kanske för 10 år sedan. Då började jag liksom att jag får gråta.
Avsaknad av en pappa gör kanske att man inte har då, även om du har växt upp med äldre män i ditt liv, att du liksom inte kanske har vetat hur en pappa ska vara. Har det varit svårt för dig i ditt faderskap när du fått barn att vara som, ja men, att du vetat hur man ska vara som pappa, eller har du bara, ja men, go with the flow som en far?
Nej, men jag tror inte jag haft några problem med det egentligen, utan jag tycker det var så jäkla roligt att ha barnen också. Så, alltså, jag kanske, om man tittar tillbaka, så är ju de äldre två barnen som man var borta mycket och reste. Man var borta mycket, men då var man hemma andra tider istället. Så, men det sa jag väl när jag fick mina andra två, mina yngsta, att nu ska jag vara hemma. Och då kunde jag styra det själv, i och med att jag hade egna produkter och egna företag. Så då var det mycket lättare att hålla sig hemma och vara med dem och verkligen vara och titta på när de tävlar. Och
ett av dina barn som tävlar då är ju Bianca, och hon är ju väldigt, väldigt framgångsrik och duktig och lovande i friidrott. Hur bra tror du hon kan bli?
Ja, hon kan nog bli hur bra som helst.
Det är nu han ska sätta press på sin dotter.
Ja, nej, men alltså, jag tycker också, jag säger åt henne, gå ut och ha roligt bara. För jag tror, jag vet att man sätter press på sig själv när man kommer ut lite ut. Men hon har ju varit så duktig de sista 3-4 åren här nu, så hon har ju bevisat att hon är, ja, men är man svensk mästare 3 år i rad i sjukamp, liksom både senior och junior, så då är man duktig. Sen är det internationellt som jag vet att hon kanske inte har blommat ut till 100%, men där har hon ju mina 10 år till att bevisa det, så det är bara att träna på.
Ja, hon är ju väldigt ung, hon är född 98, va?
Ja, 98, hon är 19. Ja,
så då har hon ju framtiden för sig.
Ja, ja.
Är det så när hon är ute och tävlar och du tittar och så, är det mycket så att hon får epiteten att hon är dotter till Börje Salming mycket, eller är hon nu en egen person? Ja,
hon är mycket egen, men det blir ju lite mix när vi är i Sverige. Så blir det. Men om vi är utomlands så är det ju Bianca, så, och det är det som är roligt, att hon skriver autografer nu och inte jag. Och det var man glad för. Ja. Det blev jättekul att se.
Ja, men verkligen. Och det är väl kul för henne också att då ta sig ur sin fars skugga på det sättet.
Men ändå så tror jag hon, vi har bra mix tillsammans också. Mm. När vi är tillsammans, när vi är ute, vi vet. Och många känner igen henne också nu på grund av att hon är på med friidrotten. Så vi kombinerar rätt så bra, så det är ingen som liksom tycker eller någonting.
Egentligen så är ju du, och vi kom in lite på det introt, att du är ju så mycket mer än bara en hockeyspelare. Jag skulle säga att du är en entreprenör utan dess like och gjort otroligt många investeringar och affärer. Och då, alla ni yngre lyssnare som inte har sett, så när ni ser Salming på era klubbor eller på era handskar och skor, så är det faktiskt Börjes bolag. Berätta lite bara kort om hur det kom till.
Ja, det var 1991 så startade vårt företag, och det var Salming Underwear som vi började med. Mm. Och sen har det ju blivit så mycket mer. Nu har vi ju, vi har ju indoor, vi har ju allting inom handboll, squash och allting, och vi har glasögon, vi har ju allting med outdoor, både running och allting sånt där. Så vi är ju också hockeyn och innebandyn. Och, alltså, så vi har blivit så stora nu också. Så vi börjar ju slåss med de stora drakarna här nu. Så det är lite spännande.
Är du lika involverad idag som du var för, låt oss säga, 5-6 år?
Nej, det kan man... Jag har sagt ifrån mig lite grann ansvaret på grund av att jag, när jag fyllde 65 och varit pensionär, så tänkte jag nu får det räcka ett tag. Så, men jag har sålt det inom koncernen då, i Göteborg då, så är huvudföretaget. Men jag är fortfarande delägare i våra... Ja, men nu är jag bara med på det roliga. Jag är med och vad heter det, inviger affärer och allt sånt där. Så jag jobbade alldeles nyss i Prag och invigde en affär där. Och...
Du får göra det glassiga jobbet nu.
Nej, glassiga, men lite glada. Liksom. Ja. Jag behöver inte bråka med någon, utan jag gör bara de roliga grejerna. Jag behöver bara le lite grann. Ja. Ja.
Coolt då. Och du har gjort också mycket andra investeringar. Är det någon investering eller affär du gjort som du idag kan se tillbaka på och tänkt, oj, där förlorade jag mycket pengar, eller det var inte en rätt investering att göra?
Ja, det kan man säga. Borta i Kanada när jag kom hem så investerade man i två restauranger så här. Och det var väl inte bästa det som man har gjort hela. Men det var inte så att jag skickade vägen för förmögenhet. Men det var okej i två år när hockeylaget var där och vi hade kul också tillsammans. Så, men det vet jag inte om jag vill vara med igen. Om, liksom, det får man lära sig det.
Får du mycket vänner eller bekanta eller icke-vänner också som inte känner dig så bra, som hör av sig och bara, men vill du investera, vill du göra det här, vill du komma med på det här?
Det finns jättemycket också som vill komma in i varumärket också. Och liksom, de har jättemycket bra idéer, och det är supermånga som har bra idéer som vill göra saker och ting. Till exempel, imorgon ska jag träffa en kille från Finland som kommer hit. De har ett kycklingföretag, alltså snabbkyckling som gör sån där. Jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men de vill komma och prata med mig. Jag sa att jag har inte tid med det. Ja, men kan inte vara i alla fall möte? Ja. Så till slut så har jag sagt, okej, nu ska jag sätta mig ner och så får höra vad de säger.
Ja. Ja, men det är cool.
Och det vill de komma hit och sätta dig på Sveriges marknad.
Men jag tror att det kanske är en av dina styrkor också, att du tar på dig så mycket och tackar ja, att annars kanske man missar den här stora idén eller den här coola saken som man inte tänkt på innan.
Ja, men det är sant. Man måste vara intresserad av det. Sen finns det ju mycket som man säger nej direkt till, så man vet ju, men det här passar inte in i företag, eller det passar inte in för mig, eller vad som helst. Men det är intressant ändå att få lyssna, och det är det man måste vara markerad direkt när man säger så, att jag lovar ingenting nu. För att säger man att jo, men vi kan ta ett möte, då tror de att man lovar. Men man måste säga, men jag lovar ingenting, kom ihåg det nu.
Har du tjänat mer pengar på att vara en entreprenör än hockeyproffs?
Nej, det var nog entreprenör så tjänar jag lite mer.
Är du så pass, och jag hoppas att du kan vara så transparent i podden, att har du tjänat så pass mycket pengar och investerat i så mycket att du idag kan säga att du är ekonomiskt oberoende?
Det kan det vara. Det kan det.
Härligt. Det låter bra. Och som far då också, och alla de här sakerna du har, skämmer du bort dina barn mycket?
Ja, men jag gör nog det. Men jag tror, många säger man ska inte skämma bort, men jag tycker det måste man få göra. Det är sina egna barn. Men sen måste man vara lite försiktig också så de inte tror att de får vad som helst. Eller, utan vi håller man håller lite koll på det hela, alltså, utan inte slänger man iväg pengar till höger och vänster. De måste lära sig också. De är väldigt duktiga och tjänar sina egna pengar och de jobbar själv och allt sånt där. Så. Nu bor ju Bianca hemma fortfarande och det är lite billigare att bo hemma än att ha egen lägenhet. Men hon vill ju ha lägenhet nu också. Det förstår jag. Hon är 19 och det är dags.
Och hon har gått ut gymnasiet.
Hon går ut gymnasiet nu.
Okej. Och vad är planerna för Bianca sen? Med
hon ska träna. Nu är det, hon vill väl inte gå någon mer skola, i alla fall inte just nu i alla fall. Men det är inte sommaren och sen vet hon inte 100% vad hon ska göra. Men att definitivt för idrotten.
Så här, jag tog med dig i förbispodden och då brukar jag min naturliga fråga vara till mina gäster om de ser sig själva som en förebild. Och det roliga är att alla mina gäster nu hittills har sagt nej. Och då brukar alltid min första intention vara att men du ljuger, för du är ju en förebild oavsett du tror det eller inte. Och till exempel Annika Sörenstam som är en väldigt blyg kvinna, men också hon har haft en otroligt fascinerande karriär.
Ja, helt fantastiskt.
Och då kom vi överens om under samtalet att jag är nog en förebild. Och det jag gjort är nog otroligt. Så därför är min fråga till dig, och då måste du liksom, ser du dig själv som en förebild?
Jo, men det är förstås att jag är en förebild för många. Men som du säger, yngre så kanske inte vet, men det är ju så man tänker, om jag vänder på det i Kanada, där är man mera så man berättar allting till sina barn, ända från de är liten tills de förstår, så förstår de vad deras förebild var, så där vet de mer, liksom, så de här 7-åren kommer fram och säger, jag har inte sett att spela, men jag vet precis vad du har gjort för något. Ja, och det är väl lite skillnaden, men det förstår jag också att jag är en förebild för många, och det är jag stolt över och vill vara också. Och jätteroligt när man får göra folk glada och man ser att de ser upp till en. Det ska man vara väldigt stolt över. Men också också så ha fötterna på jorden och verkligen säga så här, liksom att, som jag sa kanske tidigare, att jag är inte bättre än någon annan. Jag kan vara stolt över vad jag gjort, men vi ska respektera alla andra också. Man måste respektera, jag är inte bättre än någon annan människa.
När jag tänker på dig som person, och vi har pratat lite om Bianca och hennes uppkomna karriär, och nu har hon blivit lite egen och nu är det Bianca istället för Börjes dotter. Hur hanterar dina andra barn själva kändiskapet eller den uppmärksamheten du får? Har de fattat vad du har gjort och har de lärt sig hantera att du blir igenkänd? Och vad tycker de om?
Ja, men de är jättestolta, och det är det som är så roligt med det här nu på slutet också, att har de fått vara med hela tiden när det har blivit sån här som de folk har velat visa, liksom hur mycket de uppskattar en. Så de har ju förstått också vad jag har gjort länge tillbaka, liksom, som de inte har sett vad jag har gjort. Ja, mina äldre barn har ju sett när de var yngre, men så det är nog viktigt att man har, liksom, och de är jättestolta över mig och naturligtvis, men inte går vi att prata om det här liksom ändå. Men vi blir påminna lite då och då och skrattar på oss själva och tycker det är roligt naturligtvis. Och det är vi ju stolta, hela familjen.
Du har ju då som sagt blivit väldigt, väldigt duktig i din idrott. Och om vi då specifikt inte bara tittar på hockeyn utan på alla sporter. Vad tror du är viktigt för att bli bra i sin idrott? Då pratar vi riktigt bra, alltså att man vill satsa så pass mycket att man vill komma till en stor topp.
Mm. Jag först och främst säger alltid till de yngre, om det är föräldrarna frågar de yngre, alltså, gå ut och ha roligt, för du måste ha roligt, för det är det du ser när du slutar om en dag eller två år eller 20 år, så måste du ha roligt. Och det var det jag hade. Jag hade jäkligt skoj hela tiden och tyckte det var roligt att göra det. Men samtidigt så måste man ju också veta att man kan inte liksom gå inte göra någonting, utan man måste träna hårt och allt sånt där. Men i det hela så måste man ha roligt.
Tror att man måste träna idag med all den träningshetsen som kan vara bra eller dålig kanske, men tror att man måste träna väldigt, väldigt mycket för att bli bra? Räcker det inte bara med då lagträningen?
Jag tror att man ska köra mängdträning istället. Jag gillar liksom när man inte bara försöker satsa, liksom om man är 10 år, nu ska du bli hockeyspelare, utan man ska prova på alla sporter och kanske utöva många sporter, på grund av att där kommer man bli så mycket bättre i den sporten man kanske tror att man blir bra. Men jag tror att man ska pröva på alla sporter. Så man ser att liksom, det där kan man ju också göra. Och det var roligt att liksom kombinera. För man får alltid någonting ut från de andra sporten också. I balans och allting. Mm.
Okej, och då har vi gått igenom Börjes liv, hans förebilder, hans allt breda och allt smala. Men vi avslutar alltid med våra gäster i ett så kallat psyktest där vi ger Börje 5 snabba och även då 5 olika personer som han då ska avsluta en mening på eller säga ett ord på. Och Börje är inte förberedd på det här, så vi får se hur han gör det här. Så jag hoppas att du är redo, Börje.
Ja då, okej. Okay.
5 snabba.
Hockey-VM eller fotbolls-VM?
Oj, fotbolls-VM.
Okej, okay. Oj, nu ser jag rubrikerna.
Ska jag säga varför? Ja. För att det var 4:e år. Mm. Och VM får man ju varje år.
Precis, så du kommer du följa VM-spänning i år?
Absolut.
Vad tror du om Sveriges chanser?
Jag tror de har jättebra chanser. Ett riktigt lagarbete som han har fått ihop nu. Och det är jag jätteimponerad av. Det kommer gå bra.
Ja, vilken fest vi har framför oss med fotbollen. Det ska bli så himla...
Ja, det ska bli skitkul.
Var igenkänd på stan eller få leva som en doldis för resten av ditt liv?
Nej, då gärna bli igenkänd på stan. Det är helt okej. Jag tycker det är jätteroligt när folk tisslar och tasslar och i bakgrunden. Så det är lite kul.
Stockholm eller Kiruna?
Där måste jag nästan säga. Både er av Stockholm med skärgården. Fantastiskt, vilken fin stad. Grym stad. Men Kiruna och det outdoor med fiskejakt. Alltså det går inte att få bättre.
Barnen framgångsrika i idrott utan en utbildning eller framgångsrika med en stor och bra utbildning men ingen idrottskarriär?
Ja, eftersom jag håller på med idrott så säger jag första valet.
Idrott.
Ja, för man får så mycket av det.
Hemlagat eller bra restaurangkäk?
Hemlagat.
Vem lagar maten?
Ja, det är nog Pia. Jag lagar ibland, vi lagar mycket tillsammans.
Vem är bäst av er två om man skulle sätta er i en tävling?
Ja, det går nog inte att avgöra. Nej, det blir hon.
Du var tvungen att säga att det var Pia om hon lyssnade. Då går vi över till den andra delen av psyktest. Det här är alltså, du ska säga ett ord eller en mening om 5 personer som jag kommer ge dig. Och det är en i taget. Så säger jag till exempel Bianca, då kan du säga ett ord eller en mening om henne. Inte mer och inte mindre. Det är 6 personer, men du får passa på en. Okay. Du vet inte vem det är du får passa. Eller vem du, det kan ju komma någon värre sen. Ja. Okej, okay, första personen är Peter Forsberg.
Grym hockeyspelare.
Zlatan Ibrahimovic.
Grym fotbollsspelare.
Nu får du inte använda grym någon mer. Jimmy Åkesson.
Bra politiker.
Donald Trump.
Dålig politiker.
Sara Larsson.
Fin sångerska.
Vad händer härnäst i Börjes liv?
Det händer inte så mycket i ord. Det händer mycket, det är sommaren som kommer. Och det är mycket, vi ska åka faktiskt ut och cykla i Frankrike. Runt i Champagneområdet där. Så vi ska åka bil ner och sen ta med oss cyklan och cykla runt där. Ja, Pia. Och så hennes syster och man. Så det ska bli skitkul att få se Frankrike liksom på cykel.
Jäklar vad häftigt, det låter fantastiskt. Och eftersom du har sagt att du inte har sociala medier riktigt, lite på Facebook, hur följer vi Börje bäst om vi vill få lite inblick i hans liv?
Ja, det är väl Facebook.
Facebook.
Men jag kan bara ha 5000 vänner och det är fullt okay. Nu.
Men jag tror de har gjort så att man kan följa nu så att, även om de inte lägger till dig så följer de dig så de ser allt du lägger
upp. Ja, bra. Liksom, ja, det låter bra. Det är bara följa mig.
Mm. Börje Salming, ni som inte vet. Och vem tycker du att jag ska intervjua härnäst i min podcast? Eller vem tycker jag ska intervjua framöver i min podcast?
Oj, oj, oj. Nej, nu är det så tätt in på med hockey, VM med hockey. Målvakten Anders Nilsson.
Anders Nilsson. Okej, okay, då försöker vi komma i kontakt med Anders Nilsson framöver i vår podcast och ha med honom i förebildspodden. Det tycker jag är ett utmärkt val. Tack så hemskt mycket för att du ville ställa upp, Börje, och stort, stort lycka till med alla dina planer och resor framöver i livet.
Tack så hemskt mycket, det var jättetrevligt.
Och innan ni stänger av så vill jag att producent rullar igång All the Debts I Owe av Camp. Och kära gäster, det är en fantastisk låt, så lyssna klart, njut och följ bara med.
Honey, honey, get the kids in the car now. Put the cash in the trunk, hit the keys, let's go. Hit the biggest bank in Chicago. Roll it out with the thieves you know. Remember the thing that I told you 3 years, 2 moons ago. Promise I'll be right behind you. But you're gonna die if you don't hit the road. Keep your lights down, keep your voice down low. Wear your head up, whichever way you go. And I'll meet you in Idaho. Three kids in the back of a cab. She said, come here and kiss your wife. I know you're real mad at me. You're on your way to some kind of life. Daniel, John, and Abby, promise me you'll treat your mother nice. Keep your lights down, keep your voice down low. Wear your head down, whichever way you go. And I'll meet you in Idaho.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.